Den 10 augusti 2017 tystades den engagerade och modiga journalisten Kim Wall för alltid när hon blev mördad i Danmark medan hon arbetade med ett reportage. I veckans avsnitt av sommarserien Skånska personligheter träffar vi hennes mamma Ingrid Wall i Gislöv, strax söder om Trelleborg. Och Ingrid bär alltid med sig en inre bild av sin dotter.
Att hon kommer farande som ett dyrväder och berättar någonting väldigt snabbt, så hon snubblar på orden för att det är så mycket hon vill ha sagt och så mycket hon vill ha sagt väldigt snabbt. För hon har 10 grejer på gång samtidigt. Hon pratar sagt i telefon och knappar på datorn samtidigt också som hon kommer springande. Hon är ju med mig. Alltid.
Jag såg också in i stan här i Trelleborg så finns det en utställning om henne. Och hennes journalistik.
Den utställningen gjorde vi 2018. Och för att vi vill berätta för barn och ungdomar i kanske framförallt Trelleborg, att även om man kommer från en liten stad i ett litet land så kan man komma ut och få hela världen som sitt arbetsfält. Om man bara vill och är riktigt envis, och det var ju Kim. Så att den här utställningen då, som är på 36 skärmar, den visar en del av hennes resor och reportage som hon gjorde av hela världen. Hon åkte ju från Nordkorea till Marshall Islands och var ju överallt och drevs av sin nyfikenhet och sin vilja att berätta människors historia.
Hur kom det sig att hon blev journalist?
Kanske inte så konstigt om mamma är journalist och pappa är pressfotograf. Hon och hennes bror, som för övrigt också är journalist, de tillbringade ju mycket av sin uppväxt på redaktionerna. På den gamla goda tiden när man liksom hade deadline en gång om dagen och man var tvungen att hålla lämningstiderna, så fick de ju ofta följa med och sitta i en hörna på redaktionen med sina ritblock och ja, sina kritor. Även om vi alltid sa till ungarna, bli vad som helst, men jag är inte in i tidningsbranschen, så var det ju där de hamnade bägge två. Men från början hade Kim faktiskt tänkt att hon skulle bli diplomat. En sommar jobbade hon på svenska ambassaden i Australien i Canberra. Precis efter sina 3 år på London School of Economics så var hon ett halvår på EUs ambassad i New Delhi i Indien. Men på något vis så upptäckte hon väl det att skulle man göra någon skillnad för mänskligheten så var pennan ett starkare verktyg än diplomatin. Så att därför så valde hon journalistiken. Och så hon kom in på Columbia i New York, som ju är världens mest prestigefyllda journalistutbildning. Och där gick hon ut med något som heter Honors, alltså med en extra stjärna. Och det, vi var ju oerhört stolta över henne, för att när man då inte ens har engelska som modersmål så. Men hon, som sagt, hon var envis och hon lyckades. Inte med allt hon förutsatt sig, men väldigt mycket. Och hade hon bestämt sig, då var det inte mycket som fick lov att stå vägen för henne.
Hur kom det sig då att hon valde att utbilda sig i New York när hon hade kanske kunnat gå i Sverige och utbilda sig till journalist?
Alltså det fanns inte i hennes värld att utbilda sig i Sverige eller att ens jobba i Sverige. För att, alltså gymnasiet gick hon på IB i Malmö, så den internationella utbildningen som är helt på hållet på engelska. Och sen efter det så läste hon franska på Sorbonne i Paris och hon läste internationella relationer. Hon hade liksom aldrig någon tanke på att Sverige skulle vara hennes arbetsfält, utan hon ville ut i stora världen. Vi reste väldigt mycket med barnen när de var små, så att både Kim och hennes bror hade ju varit över Atlanten 4 gånger innan de kom till Stockholm första gången. Så Sverige var alldeles för litet för henne, utan hon ville liksom ut i den stora världen. Det var väldigt, väldigt lite hon jobbade på svenska. Det enda jag kan komma ihåg var faktiskt ett radioinslag från kvinnliga republikaners valvaka när Donald Trump blev vald. Det är den där språk jag kan säga att jag vet att hon gjorde på svenska. Alltså var det engelska som var hennes arbetsspråk.
Men var hade hon sin första punkt?
Ja, egentligen här hemma. I den mån hon hade, för vi sa flera gånger att nu är det så många år sedan du flyttade hemifrån, nu kan vi göra om ditt rum till någonting annat. Men då blev hon mörk i ögonen och så sa hon, nej, jag måste ha en punkt i livet åtminstone som är så lik. Så hennes rum ser faktiskt likadant ut idag som det gjorde när hon lämnade. Annars så var det ju, hon bodde mycket i Kina i omgångar, hon bodde i New York, men det var lite grann, alltså hon hade en resväska som var nästan lika stor som hon själv. Och det var väl, det var ju den hon levde i stort. Och sen var det som sagt, så fanns det ju då kvar flickrummet här hemma. Hon valde den här friheten, och det kan man ju kanske göra så länge man bara har ansvar för sig själv. Så att, men det var, hon blev absolut inte rik, men hon blev väldigt rik på erfarenheter.
Hur valde hon platserna hon skulle åka till?
Ja, alltså hon var ju väldigt kunnig och påläst. Liksom det var när hon hittade någonting. När hon gjorde den här resan till Marshall Islands, när de var borta i flera månader. Då hade de på något vis snappat upp att Marshall Islands, det var där Amerika gjorde sina provsprängningar, kärnvapensprängningar efter andra världskriget. Och då hade de, hon och hennes två skolkamrater snappat upp att den här inneslutningen, när man hade då försökt att valla in de här radioaktiva resterna, att det började att läcka ut. Och då till stor förtret både för människor och för miljö och allting annat. Marshall Islands är en grupp med små, små öar som ligger utslängda i Atlantis. Men många människor skulle inte kunna peka ut dem på en karta. Det kunde jag inte heller, kan jag säga, innan hon ringde och berättade att hon skulle åka dit. Alltså, man tittar på bilder från Marshall Islands så ser det ut som vilken turistbroschyr som helst, med blått hav och vita stränder och palmträ och liksom verkligen idylliskt. Men man kan inte odla någonting, man kan inte äta fisk och havet. Man kan överhuvudtaget knappt överleva där, just på grund av den här rovdriften som man gjorde för att man skulle prova ut vapen. Som sen tack och lov inte har använts. Men det är sättet hur den stora nationen har misshandlat de här människorna. Och det blev en fantastisk reportageserie. De fick också flera priser för den serien. Nu när jag går och tittar på den här utställningen som nu vi har på Gågatan i Trelleborg under sommaren, så ser jag liksom att de reportagen hon skrev, de är ju fortfarande aktuella. Men Haiti är högaktuellt, Nordkorea är det, Israel-Palestina i allra högsta grad, Kina. Sen var hon inte, absolut inte vad man kan kalla för någon krigskorrespondent på något vis. Det var inte det som drev henne, utan hon ville hitta den lilla människan och den lilla människans berättelser. Det var ju nyfikenheten som drev henne, alltså. Hon minns när hon var i Nordkorea. Jag blev inte så där riktigt jätteglad när hon ringde hem och sa att hon skulle åka till Nordkorea. Men det var ju på många sätt en väldigt intressant resa både för henne och även för hennes läsare. Och jag minns så när hon kom hem, en sån här liten anekdot som hon berättade, att hon hade röda naglar, alltså nagellack. Och det finns, eller fanns åtminstone inte då, nagellack i Nordkorea. Så hon hade suttit på en parkbänk och då kommit i, ja, snack kan man inte säga, för att det gick väl dåligt att prata, men åtminstone de hade väl försökt att kommunicera med varandra. Och de här unga tjejerna, nordkoreanska tjejerna, var så fruktansvärt imponerade av hennes nagellack. Och det var liksom just en sån liten grej som det tyckte hon var spännande. Det var de mötena med människor som drev henne väldigt stor utsträckning. Hon hann ju jobba några år, men tyvärr inte tillräckligt länge.
Men det här drivet då, den här liksom lite rastlösheten som jag nästan uppfattade som, var kom den ifrån tror du?
Det var väl hennes läggning. Ja, hon liksom var inte den som satt stilla, utan hon hade alltid mycket på gång och hade alltid oerhört mycket idéer, även som barn. Så att hon ville se och göra mycket, och hon hann ju så med mycket under sitt 30-åriga liv. Så att hennes nyfikenhet och aptit på livet var stort. Hon kunde gärna haft 36 timmar på varje dygn. Hade hon utnyttjat det också.
Men det här modet då, eller den här liksom lite, alltså oräddheten?
Alltså det var väl snarare det att om en story krävde någonting av henne, då var det så helt enkelt. Hon var ju inte naiv, men hon var tuff och hon bestämde sig för saker och ting. Ett exempel var när hon åkte ensam till Kuba för att jobba. Då hade hon skaffat ett Airbnb-boende för att hon liksom ville vara nära de här människorna hon skulle skildra. En god tanke, men då ringde hon, jag vaknade mitt i natten här, att då sa hon, mamma, kan du lägga över pengar? jag behöver flytta med samma. För då var hon väl lite för populär bland de här, framförallt yngre män i det här området. De såg väl kanske henne som en biljett till ett liv i en annan del av världen. Så att då var hon tvungen att flytta till ett hotell istället. Så hon var inte naiv på något vis, men hon var samtidigt så nyfikenheten drev ju henne långt. Hon hade också den fördelen att eftersom hon liten späd tjej, 1,63 hög, så folk såg ju inte henne som någon farlig skjutjärnsjournalist, utan man såg henne snarare som en ung tjej. Det hade hon glädje av. Sen gällde det alltid att se till att hon var ordentligt försäkrad, vilket hon inte var när hon var i Danmark. För i Danmark hände ju ingenting. I Danmark är ju hemma, men hon hade ju också vänner över hela världen. Så att det fanns liksom alltid, om det hände någonting så visste man ju att ja, det fanns alltid folk runt omkring henne som stötte upp.
Och de här vännerna som hon har eller hade i hela världen, har du fortfarande kontakt med dem?
Jajamän, så sent som förra veckan hade jag besök av två stycken här. Så att det vi har blivit, brukar jag säga, det är världens mest brokiga familj. Men vi är alltså då friends and family av Kim Wall. Och det är människor från hela världen och vi håller kontakterna. Inte minst nu när det börjar närma sig den 10 augusti så får jag ju mycket livstecken från folk. För att vi arrangerar ju det här loppet Run for Kim. Och folk springer över hela världen till minne av henne. Och det är också ett sätt för oss att samla in pengar till fonden som vi grundade hennes namn precis ja, bara dagarna efter hon hade försvunnit. Och i år hade vi också möjlighet att dela ut inte mindre än 3 stipendium till 3 unga kvinnliga journalister i världen som ska skriva spännande reportage i Italien, Irland och USA blev det i år.
Vad betyder det att ha den?
Det betyder ju många olika saker. Dels att Kim blir ihågkommen, vilket ju är kanske det allra viktigaste. Men också det här att det ger oss möjlighet att stötta andra unga kvinnor som har en bra idé om att skriva om ett viktigt ämne. Och att vi då kan ge dem den möjligheten. Det värmer i hjärtat kan jag säga. Och det skulle behövas många fler fonder som bara tänker på kvinnor i denna synnerligen mansdominerade värld. Och det är, vi ser väl en hel del av det i Sverige, men alltså, många gånger om man ser en konflikt här så handlar det mycket om vad som händer på slagfältet. Men alltså, den andra sidan, barnen, kvinnorna, de gamla, att de borde många gånger på större plats, för att då kanske man hade fått en större förståelse också för vad krig kan orsaka.
Tänker du på det ibland, hur om Kim hade fortsatt att skriva och varit kvar i livet, vad hon hade skrivit om idag?
Idag tror jag dessvärre att hon hade varit i någonstans Libanon, Palestina, Mellanöstern. För det var en konflikt som berörde henne väldigt, väldigt mycket. Och hon arrangerade faktiskt en resa dit för sina skolkamrater redan när hon läste i London. Då var hon på Västbanken. Och när hon kom hem så berättade hon väldigt indignerat om hur de palestinska kvinnorna fick gå kilometervis för att hämta vatten till matlagning och till den mest basala hygienen. Och på andra sidan, den här gränsen, där fyllde de illegala bosättarna sina swimmingpooler med vatten som hade gjort sån skillnad för de palestinska kvinnorna. Den här orättvisan, den tog henne djupt kan jag säga. Så jag tror att idag hade hon varit någonstans där nere och försökt att hitta människor som drabbas av konflikt.
Minns du när ni märkte att det var det som var hennes kall? Alltså att engagera sig för människor i delar av världen som hade det utsatt och så?
Det drivet hade hon ända sedan hon var liten. Alltså hon tog hand om småfåglar som ramlade ur boet och hon räddade en igelkotte som hade blivit påkörd. Katten som vi hade här många, många år, den hittade hon på Amiralsgatan i Malmö en sen kväll och tyckte hon var tvungen att ta hand om. Och vi sa, kom inte hem med en katt, vi har hund, absolut ingen katt. Och sen 2 dagar senare så hittade vi katten sittande i hennes säng.
Vad hette katten då?
Katten hette Leo. Hon var väldigt vacker, en grå katt då, som hon sagt hittade på Amiralsgatan. Och jag hade en arbetskamrat som själv hade katt och så fick se en bild på katten och så sa hon ser ut som en sån här Russian Blue eller något sånt tror jag det finns. Som jag heter. Det här fick han ha ett ryskt namn. Det fick ju bli Leo Trotsky i så fall. Och det passade ju rätt bra med en anarkist i sammanhanget. Sen flyttade ju Kim då först runt i hela världen och sen så katten var kvar här fram till faktiskt för 2 år sedan så. Och eftersom han hittade katt visste vi inte hur gammal, men han blev ingen 16-17 år gammal i alla fall. Så att, och han kände igen henne varje gång hon kom hem. Han visste väl att hon hade räddat honom från trafikdöden på, i Malmö.
Men hela tiden så hade hon så att säga ingen riktigt fast boplats eller adress, utan hon rörde sig dit berättelserna tog henne så att säga, eller jobbet.
Mm, det stämmer. Nu var hon på väg när hon, när hon träffade, när den här olycksaliga inträffade. Då var hon på väg till Kina. För då var ju tanken att hon och pojkvännen det närmaste året skulle bo i Kina. För att han skulle göra färdig sin master på ett universitet i Peking. Och hon skulle då jobba från Kina som bas. Och det här, hon hade ju bott i Kina i omgångar. Och hon nu höll hon på och gick en intensivkurs i mandarin. För det var som hon sa att ska jag kunna jobba i Kina så måste jag kunna prata med människorna på deras eget språk.
Du har en bild här på spiselkransen eller ovanför den öppna spisen av Kim. Kan du beskriva den?
Det är en bild som togs bara några dagar innan hon försvann. Den är tagen upp i Arild. I nordvästra Skåne där hon var på besök hos en av sina absolut bästa vänner Eva och det är ytterligare en tredje kompis som tog bilden på henne och här sitter hon på berget, de sitter väl och pratar de här tre tjejerna röda håret är i vanlig ordning uppsatt i en slarvig tofs uppe på huvudet och hon har regnrock på sig och poletröja, det var väl typ svensk sommar så det var väl kallt och eländigt. Och hon tittar inte på fotografen utan hon tittar ner för att hon har ju blivit så oerhört mycket fotograferad i sina dagar av sin fotograferande pappa och dit och bror. Så hon var inte helt bekväm med att bli fotograferad men det är ett fantastiskt fint kvällsljus på henne här så att den bilden står på hedersplatsen i vardagsrummet har gjort det nu i 7 år snart.
Kan du tänka dig att gå ner en liten stund i havet där till hennes minnesplats?
Kan man göra. Nu står vi vid hjärtat som är till Kims minne. Som består av tusentals stenar som människor lägger hit för att, ja, för att hedra henne. Och vi ser människor som kommer hit så gott som varje dag. Nu ser jag att bara sen jag gick förbi i morse så är det någon som har varit och lagt 3 röda rosor här. Så det är ett levande minnesmärke, men ett minnesmärke som är väldigt viktigt. Inte bara för oss i familjen utan även för många andra. Och det är ett sätt att man tar en vit sten och så lägger man den här och tänker på Kim.
Man skulle kunna säga att det är kanske 2 meter i diametern och så hjärtformat eller 2,5 till mig.
Ja, och här är så jag har fått med posten stenar som människor har skickat från hela landet och även från utlandet och folk när de är ute och reser så tar de med sig en sten och så kommer de hit och så lägger de det till Kims hjärta.
Och i hjärtat står det då Kim med stenar.
Ja, och så är det här en lykta som tänds på kvällen.
Vem tänder lyktan?
Det gör faktiskt naturen, för det är en timer så den är inställd för att den lyser på nätterna. Jag ska bara komma ihåg och byta batterier, vilket jag försöker att göra också. Det försvann i Babette tog hjärtat, vilket jag var oerhört ledsen för. Men redan samma, alltså på lördagen, dagen efter den här stormen, så fanns det människor som var här och hjälpte till att bygga upp det igen. Och idag är det ännu större än vad det har varit tidigare. Just därför så känns det så bra att veta att hjärtat är på rätt ställe.
Det sa Ingrid Wall, mamma till journalisten Kim Wall. Boken om Kim Wall, När orden tar slut, av Ingrid och Joakim Wall finns som talbok med text och som punktskriftsbok. Och på hemsidan rememberingkimwall.com, som är på engelska, finns ett urval av hennes texter och information om minnesfonden. Reportern var Gunilla Kracht.